Hej och välkomna tillbaka till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Vi kommer nu köra igång efter sommaruppehållet med det 65:e avsnittet av Ledarperspektiv. Och nu är vi tillbaka som vanligt en gång i månaden, och det innebär också att vi är tillbaka som vanligt med Leadership Perspective också en gång i månaden. Och jag heter Fredrik Weideland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej, hej!
Hejsan, hejsan alla!
Ja, och för eventuella nytillkomna lyssnare som har kommit in under den evighet som vi har haft sommaruppehåll, så då alltså Ledarperspektiv, Nordiska motståndsrörelsens officiella podcast. Och det vi säger här är våra officiella ståndpunkter och ideologi. Och det är det vi för fram, ideologiska ämnen, organisationens världsåskådning och officiella ståndpunkter helt enkelt. Jag är programledare och jag intervjuar Simon Lindberg då, som förmedlar organisationens ståndpunkter. Ja.
Mm.
Ja, så vi kör igång. Hur har sommaren varit? Har du haft semester?
Jag tog faktiskt 2 veckors helt ledigt och bara i stort sett bara umgicks med mina barn 2 veckor i rad och hittade på en massa saker och åkte runt på olika äventyr. Men förutom de 2 veckorna så har det varit fullt ös som vanligt. Förutom en hel del internt och administrativt som jag inte vill, kan eller tror ens är intressant att gå in på, så har jag tränat en hel del i sommar. Jag har varit med på en del längre vandringar. Mer intressant kanske är att jag har hållit ett föredrag i Värmland. Jag har skrivit en artikel till motståndsrörelsen.se under det här uppehållet i varje fall. Jag skrev någon precis innan sista avsnittet med, men en som har kommit upp under sommaren. Och sen har jag faktiskt haft nöjet att få delta på lite basaktivism här i Nästet med. Jag har varit med och på golvet så att säga och delat lite flygblad och sådär. Vilket, ja, det är inte så ofta man gör det, men det är ganska roligt faktiskt att vara med och göra de enkla grejerna med ibland.
Mm. Jo, absolut. Och själv har jag inte varit faktiskt lika aktiv som jag hade önskat. Men det har faktiskt att göra med att vi har fått tillskott i familjen. Vi har fått det till barn, så att vi har varit lite, ja, rätt upptagna med det då, helt enkelt.
Ja, jag har ju sagt grattis till dig förut, men jag får väl göra det offentligt också. Så stort grattis.
Ja, tackar, tackar. Sen har jag såklart fortfarande varit aktiv, men aktivitetsnivån har gått ner lite grann. Men nu är den på väg tillbaka, så att
men du har väl bra. Också hållit något föredrag under sommaren och också skrivit minst en eller kanske till och med 2 artiklar på motståndsrörelsen.se, så att du har väl gjort nästan detsamma som jag ändå. Vad det gäller det som
ja,
syns.
Ja, håller tal i Kungälv och så vidare. Var vi somras, tidig sommar i alla fall. Försommaren. Ja, nej men absolut. Jag har gjort saker under uppehållet också.
Mm.
Men mer ska det bli.
Jajamän.
Ja, nej men vi sparkar väl igång programmet. Och då är det ju så då också då för nytillkomna lyssnare att jag brukar hålla en liten introduktion innan programmet kör igång, och det kan vara ett ämne som rör det vi kommer prata om senare, eller som i det här fallet det kommer vara någonting som inte har med ämnena senare att göra. Och jag skulle vilja prata om HMF, hets mot folkgrupp. Det är alltså den lag som systemet använder för att tysta och censurera politiskt oliktänkande. Jag är själv dömd för HMF 4 gånger i tingsrätten. Men jag är faktiskt också friad en gång nu senast vid Göteborgsrättegången. Och för de som kanske inte riktigt förstår att den här lagen de facto är en censurlag, så har mina fall av hets mot folkgrupp inte innefattat någon egentlig hets. Ingen uppvigling, hot eller något annat som man kanske tänker sig att det borde vara för att man ska dömas för. Jag bland annat döms för att jag hyllat nationalsocialismen, vilket är politisk ideologi. Och jag fick 2 månaders fängelse för en nyhetsnotis som kanske raljerade lite grann över en svart man som tvättade sitt barn i en tvättmaskin. Så jag skulle vilja säga att det är rätt normala saker som man döms för. Som jag döms för och alla andra som har döms för hets mot folkgrupp har också uttryckt ganska normala saker som man borde få säga i ett fritt samhälle. Och som dessutom i flera fall är faktiskt tillåtna i diktaturer. Jag säger.
Jag vill bara tillägga där att i ett normalt samhälle så behöver man ju kanske inte behöva kommentera någon som stoppar in ett barn i en tvättmaskin. Men det är ju en annan sak. Jag förstår såklart vad du menar.
Ja, men jag vågar inte röra vid det där ämnet något mer än så. Men kanske åker dit igen. Hur som helst så har under sommaren skapat ett initiativ som kallas för HMF-medaljen. Och det här har Nordfront skrivit om, men tyvärr så har vi haft lite uppehåll när det gäller radioprogram, så att det har inte pratats om i Radio Nordfront, vår största podd då. Däremot är mer än Nord. Men jag skulle vilja passa på att ta upp HMF-medaljen här. Och det rör sig alltså om en eller flera anonyma personer som har skickat ut vad jag förmodar är en större mängd HMF-medaljer till människor som har utsatts för den här censurlagen. En drös människor i Nordiska motståndsrörelsen har fått HMF-medaljen hemskickad, men också andra som inte då tillhör Nordiska motståndsrörelsen. Till medaljen finns det latinska citatet Dixi et salvavi animam meam. Fast jag uttalar det korrekt, vilket betyder jag har talat och räddat min själ. Och ett brev där det står några uppskattande ord och också vad som är syftet då med HMF-medaljen. Jag tänkte passa på att läsa lite grann därifrån då. Syftet med projektet HMF-medaljen är att göra uppror mot den statliga anarkotyranin genom att ge människor som åtalas för brottet mot hets mot folkgrupp stöd, gemenskap och råg i ryggen och samtidigt ta bort udden ur den missbrukade rättsapparatens effektivaste och mest skändliga vapen för att avskräcka människor från att våga kritisera den statliga värdegrunden och maktordningen eller reagera på dess konsekvenser. Det finns en blogg, hmfmedaljen.se, där det står lite mer om syftet bakom det här, där man bland annat uppmärksammar flera fall. Däribland åtalet mot pensionären Kristina Nilsson som hon hade misshandlats och rånats av afghanska migranter, vilket ledde till att hon kanske sa ett felaktigt ord, vilket resulterade att polisen bröt sig in i hennes hem och hon själv åtalades för hets mot folkgrupp. Det är ju som sagt det är helt vansinnigt. Jag tycker att HMF-medaljen är ett otroligt bra initiativ. Jag tycker för det första att det är bra att man gör propaganda av det och att man vänder den här censuren till någonting positivt. Och vad gäller mottagarna av medaljen så vet jag med säkerhet att folk har blivit väldigt glada och stolta. Det har gett dem råg i ryggen som det skulle göra över att deras försvara av yttrandefriheten, för det är det handlar om, att det har uppmärksammats på det här sättet. Jag har själv spatserat runt med min medalj där hemma och visat upp det för mina barn och förklarat att det jag satt i fängelse för, det som gjorde att jag inte kunde umgås med mina barn på flera månader, är något som andra har uppskattat och som de har gett pappa en medalj för. Så de här initiativen är oerhört viktiga för de som tillhör den kämpande skaran framförallt och ofta får motstå bara massa negativt från media, polis, NPC:er och så vidare. Då är det skönt att även få uppskattning. Och om man ser det på ett lite större perspektiv så är HMF-medaljen såklart ett projekt som någon har lagt ner rätt mycket tid på och förmodligen även ganska mycket pengar faktiskt. Men egentligen alla den här typen av initiativ, stora som små, där anonyma personer visar uppskattning. Det är någonting positivt och det stärker. Och det kan röra sig om en sån enkel sak som att ge en tummen upp eller en klapp på axeln. Eller som när vi hade det senaste mötet i Kungälv, att det var en person som gick ut på balkongen och gjorde en förbjuden hälsning. Alla sådana där initiativ är väldigt viktiga. Och för egen del så kanske inte uppskattning avgör huruvida jag ska fortsätta kämpa eller inte. Jag kommer fortsätta kämpa för att jag vet att vi kommer nå segern. Det kan vara om 5 år eller om 50 år eller om 100 år, men vi kommer nå dit. Men det kan faktiskt påverka hur jag kämpar. Man kan med lite uppskattning få positiv energi och man kan prestera bättre. Man kan göra en bättre kampdag så att säga genom den här typen av aktion. Så det jag vill ha sagt med allt det här är att ni som ännu inte är en del av kampen, fortsätt visa er uppskattning för de som är det, för det betyder oerhört mycket. Och återigen, tack personerna bakom HMF-medaljen, helt enkelt. Har du några kommentar till detta, Lindberg?
Håller med om allt du har sagt. Jag är också en stolt mottagare om HMF-medaljen, så jag är också med i klubben. Men nej, det är mycket, mycket hedersvärt initiativ och någonting som väldigt smart, genomtänkt, väldigt bra utfört. Så jag fortsätter gärna med det och hoppas att den eller de som ligger bakom också tar det vidare och kommer på nya saker i den här andan eller i dess spår, så att det inte bara blir en engångsgrej och sen är det klart, utan man fortsätter att understödja kampen på de sätten man kan, vilket man verkligen gör med HMF-medaljen. Så att det är strålande. Det är bara ut och jag uppmuntrar såklart inte till några brott, men det är bara ut och hetsa allihopa så ni får medalj.
Ja, men det var ju i samband med Nordfront-artikel så hade vi intervju med några, Jan Hjelm och Jeff Hede tror jag. Och Jeff Hede blev så glad så att han ville ut och hetsa igen.
Ja, sa han. Precis. Nej, men så är det ju. Nej, men alltså det är ju som sagt otroligt viktigt, och med hela syftet och allt du läste upp så är det ju så otroligt viktigt att man inte låter sig skrämmas till tystnad av deras censurlagar. Givetvis så innebär de här lagarna tyvärr att även vi som är aktiva, vi som talar väldigt högt, måste välja våra ord med omsorg och få använda omskrivningar av vissa ord och få prata bildligt ibland och sådär. Men likväl så fortsätter vi kämpa, vi fortsätter prata, vi låter oss inte tystas, och det är otroligt viktigt. Det är bara så vi kan få deras vapen att bli ineffektivt, och det är precis hela syftet med det här, så att super, mycket bra.
Bra, vi går vidare. Och ja, du har ju haft lite semester när det gäller Lindbergs betraktelse, den har ju inte du skrivit klart.
Nej,
om jag förstått det rätt.
Precis.
Nej, det... men vi,
ja, det tar tar lite tid att komma helt in i gängorna, men även där för nya lyssnare så brukar jag ha lite grann som din introduktion, kan man väl säga. Jag brukar också ha en antingen betraktelse som har med ämnet att göra, men ofta en betraktelse som inte har med ämnet att göra, och ofta om ganska vardagliga saker, inte så allvarliga alltid. Men nej, det har inte blivit någon betraktelse till denna gången.
Lite mer filosofiskt.
Ja.
Ja, nej, men jag tänkte vi ändå skulle prata lite grann om vad som har hänt under sommaren. Du nämnde ju en artikel du skrivit och ett föredrag du har hållit. Artikeln du skrev gick under namnet Vapen ger frihet. Vill du berätta lite mer om den?
Ja, egentligen så var väl hela poängen med den här artikeln att belysa att den största så kallade demokratiska rättigheten eller friheten då som finns för en medborgare anser jag vara rätten att få ha tillgång till vapen. För med vapen så är man fri eftersom att man då har frihet att kunna försvara sig själv, sina nära, sin egendom, sin mark, sitt hem. Men framför allt för att man har en åtminstone symbolisk möjlighet att kunna avsätta korrupta makthavare. Man kan inte avsätta korrupta makthavare genom att vänta i 4 år och lägga en lapp i en låda. Det är liksom ett spel för gallerierna. Men med ett väpnat folk skulle ju kunna avsätta ledare de var missnöjda med. En stat som är rädda för sitt folk. Och det är ju faktiskt den nuvarande staten i Sverige. Och det är ju därför de har de här HMF-lagarna som du pratade om i introduktionen. Men det är också därför de förbjuder och tar ifrån folk med fel åsikter sina vapen. För att de är rädda för dem. De är rädda för att få dem vapna mot sig. Men en stat som finns där för sitt folk istället. En stat som är omtyckt av sitt folk. De fruktar ju heller inte att medborgarna är beväpnade. Och mig veterligen så är faktiskt Nordiska motståndsrörelsen den enda seriösa politiska organisationen i Norden som förespråkar den här friheten åt folket. Vi vill ge vapen åt folket för att vi inser att det är äkta frihet. Men också så finns det en del praktiska fördelar med det. Som att, som sagt, folket ska kunna försvara sig både från yttre och inre hot. Så ja, egentligen kanske man skulle kunna säga att med detta så är vi den mest demokratiska organisationen som finns. Kanske då. Jag själv är inte så förtjust i ordet demokrati och demokratisk för att det har blivit så totalt nedlysat av folkförrädarnas agenda. Men med ordets ursprungliga betydelse. Demokrati betyder ju folkstyre. Då är det faktiskt inte helt fel att beskriva oss som den mest demokratiska organisationen som existerar med anledning av vår syn på vapen, i vapenfrågan. Så det var väl ungefär i korta drag vad den artikeln handlar om. Men ja, man kan väl läsa den i sin helhet så får man väl en del andra poänger och paketerat på ett annorlunda vis. Så att vi slänger in artikeln i avsnittsbeskrivningen om någon inte har läst den, tänker jag.
Mm. Jo, det är ju lite skillnad på, om man tänker Atens demokrati också, där gjorde man ju ändå vissa restriktioner på vilka som fick rösta för det första, och sen tror jag inte att man fick rösta på allt heller.
Nej.
Så att det är lite skillnad på demokrati och demokrati. Och nu finns ju den här värdegrundsdemokratin också som har kommit på senare år så att säga. Mm. Som absolut inte har någonting med yttrandefrihetsfrågor och, eller överhuvudtaget huruvida man ska rösta eller inte att göra.
Nej, och där är ju just hets mot folkgrupplagen är ju demokratisk helt plötsligt. Fast den inskränker det fria ordet. Så att, nej, det blir väldigt lustigt som det brukar bli när de förändrar innebörden av orden.
Jo, orwellianskt.
Ja.
Ja, men du höll ju även ett föredrag där.
Jajamän. Det stämmer där. Jag höll ett föredrag med temat vikten av stolthet. Och det handlar väl egentligen om att man ska vara stolt över vem man är. Man ska vara stolt över sitt ursprung. Man ska vara stolt över att vara vit, helt enkelt. Vår ras är ju sannoliken den mest fantastiska rasen på den här planeten. Vi ligger bakom så otroligt stor andel av all civilisation, all kultur, alla uppfinningar. Att det verkligen är något att vara stolt över att man bär vår ras blod. Och det pratade jag en del om. Och jag pratade också om hur man kan använda stoltheten positivt i kampen. Hur det kan hjälpa oss framåt i kampen. Att vi faktiskt är stolta över dem vi är. Att vi vågar vara öppna och stolta över det vi gör och över dem vi är. Men också hur våra fiender har också insett det här och därför arbetar väldigt aktivt på många olika vis med att stigmatisera och förbjuda dig från att vara just stolt och vit. Jag menar, stolt, det får man ju vara om man är homofil och går i någon parad med regnbågsflaggor. Stolt får man vara om man är jude eller afrikan eller vad för något som helst. Men som vit, då ska du skämmas. Du ska skämmas ögonen av dig för alla möjliga oförrätter i världen som du inte har någonting alls med att göra. Så stolthet är ju ett vapen som effektivt används mot oss. Att vi inte får lov att vara stolta. Men det är också ett vapen som vi har möjligheten att ta tillbaka, att använda mot våra fiender genom att just vara stolta och vara det i så hög utsträckning att vi visar upp det för hela omvärlden hur stolta vi är över att vara vita och över att bedriva den kampen vi gör. Så det var väl kärnan i det, men jag tänker att jag ska prata så mycket mer än så om det för att nej, fler personer kommer garanterat att få höra det här föredraget i framtiden. Så, men nu vet ni vad ni har att se fram emot, vad grunden i innehållet är.
Spännande. Jag har faktiskt inte hört det själv. Så att,
nej.
Det är bra.
Amen. Mm. Ja. Jag vill faktiskt göra ett litet tillägg också här. När vi ändå pratar sommaren. För att nu har det ändå varit ganska positivt och positivt är väl bra. Sommaren har varit positiv och av godhet i stort. Men det finns en sak jag också tycker är värt att vi uppmärksammar också här i ledarperspektiv som vi inte har gjort. Och det är att vår kamrat Axel Eriksson som var medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Han omkom genom en tragisk olycka här i somras. Och jag själv träffade faktiskt bara Axel en gång där jag verkligen pratade med honom ordentligt. Jag träffade honom flera gånger än så. Men där jag verkligen diskuterade med honom, pratade med honom. Var bara vid ett enda tillfälle. Så jag kan inte säga att jag kände honom som person. Jag ingick inte heller i Nordfronts redaktion med honom. Så att jag har inte haft med honom att göra på daglig basis eller på veckobasis eller på månadsbasis. Utan det är i stort sett den där gången jag verkligen har haft med honom att göra. Så jag kände inte honom alltså. Men likväl så sörjde jag hans bortgång mer än vad jag skulle gjort med många ganska närstående personer. För att Axel var väldigt självuppoffrande, väldigt aktiv person. Han levde för kampen för vårt folk. Och det är väldigt hedersvärt. Och så länge som vi minns honom för hans goda gärningar så lever han ju också för evigt. Och jag vill därför att vi ihågkommer denna fallne kämpe genom att helt sonika hålla en tyst minut här i ledarperspektiv för Axel Eriksson. Så det gör vi nu. Ja, och jag tänkte också att vi i samband med detta lägger in en artikel som Robert Eklund skrev om Axel på motståndsrörelsen.se. Vi lägger in den också i avsnittbeskrivningen så kan ni gå in och läsa mer om honom och vem han var och hur Robert Eklund minns honom. Så ja, fick vi därmed sagt, otroligt viktigt även om det inte är något positivt eller roligt så måste vi ju kunna prata om det också. Det är ju positivt och roligt allt gott som Axel gjorde för kampen under sin livsgärning.
Väldigt ödmjuk person. Väldigt ödmjuk person, ska jag säga. Plikttrogen och lojal.
Mm.
Självuppoffrande, ja. Som du sa.
Ja, med fler som honom så tar vi makt.
Absolut, absolut. Och det kan väl bli hans arv, att ta efter hans goda egenskaper helt enkelt.
Mm. Absolut.
Ja, går vi in på påståendet. Och det är väl också någonting ganska negativt som vi ska prata om nu. Men för runt 10 år sedan så gick det en liten trend i den nationella rörelsen att man skulle vara, eller kunde vara, nationalist utan att vara organiserad, eller att man genom att vara löst organiserad i någon sorts nätverksstruktur istället för i en hierarkisk organisation med krav och regler. Och vi har på sistone kunnat se att de här idéerna har börjat återvända så smått, om än inte samma utsträckning som då. Och i det här avsnittet ska vi prata lite mer om detta och om vikten av organisering. Och påståendet du ska få bemöta blir därför följande. Man kan lika gärna föra kampen som fristående utan att vara organiserad. Varsågod.
Ja, min förhoppning är väl att vi med detta avsnitt också ska se till att den här företeelsen inte kommer tillbaka starkare eller lika starkt som för 10 år sedan, utan att den kväses i sin linda. Det här resonemanget är ju den feges, lates eller rent av dummes väg. För en som är feg, lat eller dum, men som ändå vill blidka sitt egna samvete genom att kunna lura sig själv och kanske också genom att kunna lura andra genom att säga att man ju ändå faktiskt gör någonting. Man är inte organiserad, men man gör någonting ändå. Att man liksom på något vis vill ha fram det här, att det här är ett medvetet val man gör. Det är ett bättre val man gör att vara fri än att vara organiserad. Kanske vrider man det till att man, alltså, man själv är lite för bra för att vara med i någon av de dåliga organisationerna som existerar. Istället för sanningen då, som ju är det motsatta faktiskt. Jag kan väl också förtydliga här med tanke på att jag har ganska bitska ord att säga om den här typen av icke-organisering, så vill jag också förtydliga att jag pratar inte om eller till dem som funderar på att ansluta sig men som inte har kommit så långt ännu. Jag pratar inte om personer som understödjer organisationer på olika vis, som till exempel HMF-projektet som ändå gör mycket bra och så vidare. Jag pratar inte om de som kanske till och med har varit med oss men som inte höll måttet utan inte kunde leva upp till de kraven vi ställde och så vidare. Utan jag pratar om de människorna som har gjort ett aktivt val att de vill vara fristående och försöka förfäkta att det skulle vara bättre än att vara organiserad. Det är de jag pratar om. Och de menar jag är fega, lata eller dumma. Feg för att det inte innebär mer risker än vad man vill att det ska göra när man är fristående. Och det behöver ju faktiskt inte bli några risker alls eftersom att man lär ju knappast vara sedd som något direkt hot av våra fiender som autonom. Lat för att det inte innebär några krav utan att man kan göra eller inte göra det som faller en in. Dum om man tror att vi på riktigt ska kunna förändra någonting den vägen. Ingen förändring någonsin i historien har kommit av enskilda personers agerande utan att de har andra vid sin sida som agerar i enighet med dem, som understödjer dem, som stöttar dem på olika vis. Inte ens Adolf Hitler hade lyckats med någonting om han inte var organiserad. Han må ha varit otroligt mycket Hitler, Men det var genom samverkan, det var genom organisering tillsammans med sina partikamrater. Han blev den han blev och åstadkom det han gjorde. Du som lyssnar, du hade antagligen inte ens känt till namnet Adolf Hitler idag. Om han istället för att gå in i NSDAP och kämpa organiserat hade bestämt sig för att han skulle arbeta autonomt. Och vi kan ju faktiskt också vända på resonemanget. Vi kan se det i ett perspektiv om inte vad som handlar om dig och ditt ego utan vad som är bäst för kampen. Och ställa motfrågan, vad kan du då med kampens bästa i hänsyn inte göra i motståndsrörelsen som du kan göra som så kallad fristående? Träna, preppa, sociala träffar, bedriva aktivism. Allt det här, det går ju minst lika bra att göra också i motståndsrörelsens namn. Faktiskt betydligt bättre till och med eftersom att du i motståndsrörelsen ingår i en gemenskap redan av andra likasinnande. Men framförallt för att det ger ringar på vattnet. Då ingår det du gör i en större helhet som verkligen kan leda till någonting konkret. För att bara träna, att bara anordna sociala träffar, att bara vara i skogen, annat än för din egen personliga skull, så är det ju närmast värdelöst om det inte är en del av något större. Om det inte binds samman genom organisering mot ett högre mål.
Jag får bara bryta in där. Mm. Jag håller helt med. Jag har ju bekanta som är träningsfreak. Bara tränar. Men de gör ju ingenting för kampen. Och de kommer inte göra någonting för kampen heller. Så det de gör, ja, det kanske är bra för dem själva. Men är det bra för folket? Är det bra för kampen? Det är helt värdelöst, det är helt meningslöst det de gör egentligen. De hade lika gärna kunnat sitta hemma och äta chips om dagarna.
Ja, jo precis. Ja, men så är det ju. Det finns dock såklart några saker som man inte kan göra i motståndsrörelsens namn. Man kan inte knarka eller använda steroider. Man kan inte vara otrogen mot sin partner och så vidare. Och det är väl också någonting som kan vara värt att komma ihåg. För så kan det ju också vara att det är på grund av att man är hederslös som man inte vill vara organiserad. Och då, i ärlighetens namn, då är det nog bäst att du fortsätter vara så kallat fri. För män och kvinnor med avsaknad av heder, det har vi haft vår beskärda del av i den här organisationen redan, och det önskar vi inte fler av. Så att ni undanbedes om det är av de anledningarna ni vill vara autonoma. Men det som jag tycker är det framförallt viktiga med hela den här diskussionen, det är att det är med de här resonemangen, de här tankarna som jag har fört fram här, som man måste börja se individer som hellre vill vara fria än organiserade. Alltså ni som är organiserade, ni som är sunda och vettiga, ni får inte se det som att, ja men okej, jag förstår. Bra att du är fortsatt nationell i varje fall. Bra att du fortsatt vill göra någonting för kampen i varje fall. Alltså istället för att se det på det här viset, istället för att godkänna detta, så måste ni börja ifrågasätta. Eller i det minsta så måste ni i varje fall börja förstå att den här människan döljer något. Det finns en negativ sak med den här individens personlighet. Det är därför han eller hon inte vill vara organiserad. För hade personen varit så bra som han eller hon utgav sig för att vara, så hade personen offrat sin individualism och egoism för det större målet och varit organiserad istället. Men till alla er då som är så kallat fria just nu, som ett medvetet val. Och kom ihåg vad jag sa i inledningen här, vilka jag riktade detta till. Det här gäller alltså inte alla som inte är med i motståndsrörelsen eller liknande. Utan de som har valt att vara fria som ett medvetet val, att det skulle vara bättre än att vara organiserad av olika anledningar. Till er. Är det så att ni blir lite kränkta av det jag säger? Är det så att jag gör avståndet till att ni ska organisera er ännu större? Bra i sådana fall. För det bevisar det hela min utläggning. Det bevisar att syftet med er fristående så kallade engagemang, att syftet med det är att ert ego är viktigare än vårt folks framtid. För är ni verkligen måna om vår sak? Är ni verkligen måna om att vi ska nå framgång? Är ni verkligen måna om att vår ras ska överleva och att nationalsocialismen ska segra? Då skulle ni inte bli kränkta av det här. Istället så skulle ni råda bot på er feghet, er lathet, er dumhet och ta er i kragen och ta en plats i ledet, ögonen böj. Att vara organiserad, det är ett av vår ras främsta kännetecken. Vi har sedan historiens begynnelse, vårt folk förenat oss, gått samman och vi har på det viset kunnat förflytta berg. Det är genom att organisera oss vi kommit dit vi är. Det är genom organisering vi har överlevt karga vintrar, sjukdomar, svält och krig. Arier är organiserade. Det är sådana vi är helt enkelt. Organisering ingår i vårt DNA. Och det är också därför våra fienders främsta vapen är just kulturmarxism. För kulturmarxismen, den åsyftar ju att splittra vår enhet, att splittra vår gemenskap, att splittra vår organisering. Att få oss att gå emot varandra istället för att gå samman. Och som så kallat fri så spelar du våra fiender rakt i händerna. Som allra sista sak så vill jag bara tillägga att det finns ett viktigt undantag till allt det jag har sagt. Och det är om du av någon anledning har långtgående planer på att handgripligen ta till vapen mot systemet. Då bör du faktiskt inte söka dig till oss. Sen har jag väldigt, väldigt svårt att se hur även det skulle kunna bli framgångsrikt på något vis utan organisering. Men det är en annan sak. Tänker du begå grovt illegala handlingar? Och inte bara att du teoretiserar, fantiserar och drömmer om det här utan om att du faktiskt kommer göra det här. Att du vet det med dig. Då behöver du kanske inte nödvändigtvis vara feg, lat, dum eller hederslös. Men likväl, då är det så att du bör hålla dig ifrån oss. Det är väl det jag vill säga.
Jo, men det där argumentet har ju återkommit. Jag har varit med i organisationen i 20 år ungefär och... Ja, det var en trend för 10 år sedan, men de här argumenten har alltid funnits. De har varit mer framträdande och mindre framträdande. Och argumenten då om att jag vill vara autonom och då ska jag genomföra mycket mer radikala saker än motståndsrörelsen. Det där är skitsnack. Det händer i stort sett aldrig. Aldrig, utan där är oberoende, ordet oberoende, det är bara ett kodord för att ge upp egentligen. Och då kan man lika gärna säga det. Jag är för feg, lat eller dum. För att vara organiserad i kampen. Nu ska jag leva mitt svenssonliv. Helt enkelt. Då hade jag åtminstone fått lite respekt för den människan.
Det ska ju tilläggas att det finns ju faktiskt folk som har hoppat av med. Med precis sådana anledningar också. Som har varit så ärliga och raka. Och det är precis som du säger. Då... givetvis är det tråkigt att folk lämnar, men det respekterar man istället för att bara bli arg för att de ska komma med någon ursäkt kring det hela, för att de inte liksom ska sjunka så lågt så de ska, utan de ska behålla sin heder någonstans. Det är bara att det är ju totalt hederslöst eftersom att de gör motsatsen till att behålla sin heder även om de inbillar sig något annat.
Ja, och det blir mycket lättare för oss att om den här personen då som har agerat hedervärt på riktigt faktiskt vill komma tillbaka om 3-4 år, då blir det mycket lättare att omfamna den människan på något sätt. Medan den här typen av personer som säger att motståndsrörelsen är inte lika radikal som jag är och nu ska jag göra ditt och datt och massa storslagna planer. Och så slutar de med att de sitter och äter chips två år senare. Den typen av människor vill man ju oftast inte ha med att göra sen.
Eller om det för den delen är så att de bara tränar en massa istället för att äta chips. För att som vi sa i inledningen där så är det lika värdelöst om man inte kämpar.
Men alltså mina barn tränar ju. Alltså vadå? Det är så jävla idiotiskt. Alltså om man tränar för att det finns ett syfte. Och inte att man ska gå runt och spännas och så vidare. Utan det finns ett syfte att man ska bli bättre på gatan eller vad det nu kan vara. Då är det helt okej.
Okay. Och till och med önskvärt. Om man har ett sånt syfte.
Ja, till och med önskvärt. Sen vill jag säga en sak till som kanske kan försvåra ytterligare för den här personen att kunna dra sig undan med sin så kallade heder och behåll då. Det är att i motståndsrörelsen så kan man faktiskt aktivera sig anonymt numera. Eller då har man egentligen alltid kunnat, men det är väldigt enkelt att göra. Framförallt Nordfront, om man är skribent till exempel, så är ganska många av oss som hjälper oss där är anonyma, som ett exempel. Så att vi ställer vissa krav på de som är på gatan, att de ska vara offentliga och sådär. Sen har vi anonyma medlemmar som gör annat i bakgrunden och sådär. Och såklart också offentliga medlemmar. Vi har nytta av båda de där grupperna.
Absolut.
Ja, vi ska väl fortsätta på det här i den ideologiska taktiska frågan. Vikten av organisering då. Och jag tänkte inleda den frågan med att läsa en del ur skriften Handbok för aktivister i motståndsrörelsen. Citat. Vissa nationella tycks känna ett starkt behov av att behålla någon form av individuell självständighet. Det vill säga att de inte vill organisera sig. Eller åtminstone inte i motståndsrörelsen av den anledningen. En del av dessa kallar sig för oberoende. Vissa av dessa oberoende nationella är ändå mer eller mindre organiserade, även om det oftast är väldigt kravlöst. Men det är allt som oftast endast efter jobbet, på fritiden, som de är emot att vara organiserade. På jobbet verkar det gå utmärkt att lyda order, bara de får betalt. Då går det naturligtvis bra med organisation. Ett nödvändigt ont kanske. Men när det gäller det viktigaste av allt, kampen för vårt folks frihet och överlevnad, då får det tydligen inte finnas några sekteristiska organisationsstrukturer eller någon hierarki. Motståndsrörelsen är ingen fritidsverksamhet, det är blodigt allvar. Medlemskap är frivilligt, man får inte betalt, man kan heller inte göra det som faller en in. Människor som känner att sådant dödar deras fantastiska kreativitet finner istället att de kan göra vad de vill i en alternativ form av organisering. Deltagande i så kallade nätverk, kompisgäng eller nationella fikagrupper. Detta är moderna fenomen och särskilt populärt bland människor som har en beröringsskräck med nationalsocialismen. Ofta kombinerad med en bitter smak för liberalism, feminism eller reaktionärt nationalstatsvurmande. Hur dessa begrepp överhuvudtaget har kunnat bli accepterade inom den så kallade nationella rörelsen är svårbegripligt. Problemet är bara att endast centralisering kan lösa organisatoriska problem när man går från hobbyverksamhet till blodigt allvar. Och allvar kommer det för övrigt heller aldrig att bli om det skapas nya organisationer och partier, stup i kvarten. Endast högre organisation och lojalitet till denna kan lösa behovet av effektivitet om man menar allvar i att expandera över en viss nivå. De som förespråkar dessa mer lösa eller nygrundade sammanslutningar kan göra det för att man inte vill inordna sig i en hierarki eller för att de har någon form av narcissistiskt behov av att själva få leda. En stor del människor i dessa nätverk är dock där i brist på alternativ då de på grund av fördomar gentemot vår organisation, ofta från bedragare genom svart propaganda, inte vågar ta steget till oss. Det kan slutligen också handla om folk som helt enkelt vill slippa ansvar. Till exempel slippa ta ansvar för vad andra likasinnade i nätverket gör eller säger. Inom ett nätverk existerar nämligen inte något ansvar eller några förpliktelser, åtminstone inte i lika hög grad som i en organisation. Man kan vara engagerad så mycket man själv vill, utan krav. Man kan också göra det som faller en in. Och behöver inte göra sådant som är nödvändigt. Behöver det ens nämnas att denna dynamiska organisering är raka motsatsen till nationalsocialistiskt tänkande och till all arisk kultur där plikt, lojalitet, ansvar, ledarskap, hierarki och ordning alltid har varit grunden för all högre civilisation. Slutcitat. Har du någon kommentar på detta?
Ja, det är ett bra citat du läste upp och det går ju in med andra ord på en del av det jag redan pratade om här under påståendet. Ett bra tillägg som jag tycker togs upp i det här citatet som inte jag nämnde, det är ju att inte nog med att vara organiserade, en av vår ras största kännetecken som jag sa tidigare, så är det också nationalsocialism att vara organiserad. En sann nationalsocialist står inte bara och tittar på, han eller hon kämpar. En sann nationalsocialist gör inte bara det som faller denne in. Han eller hon uppgår i en organisation och ger av sig själv till den större saken, till organisationen. Och jag menar, det är ju så vi vill att hela vårt samhälle ska se ut när vi har tagit makten. En nation präglad av folkgemenskap, där man uppoffrar sig för nationens bästa, för folkets bästa. Så ska ju givetvis också vår kamp se ut. Så ska givetvis vägen till den här segern se ut. Och det är så den måste se ut. Vi kommer inte lyckas på något annat vis. Utan arisk, nationalsocialistisk, organiserad. Det är begrepp som hänger ihop med varandra. Så är det bara.
Ja. Och man kan ju se vart de här fenomenen är som starkast. Om vi tar det här nätverkstänkandet. Pöben. Den återfinns ju inom vänstern. Mm. Där existerar den. Och sen har vi det där väldigt individualistiska tänkandet. Libertarianskt tänkande och så vidare. Den återfinns hos stora egon. Kanske narcissister också. Som nämns i texten. Mm. Men för en sann nationalsocialist så är ju organisering det som gäller. Och som sagt, det är det som har fört vår ras framåt. Det är det som ligger närmast. Det är det som är en del av vår kultur, helt enkelt.
Mm.
Ja, men om du får vidareutveckla de här tankarna, varför är organisering nödvändig?
Ja, som jag var inne på redan tidigare och som du läste i citatet, som du själv nämnde nu, alltså jag tycker det är viktigt att titta på historien. Titta på hur vårt folk alltid har övergett individualismen. Alltid gått upp i organisationer och gemenskap för att ta sig framåt. Se vad vårt folk har åstadkommit den vägen. Eller för den delen, titta på vårt folks svurna fiender. Titta på vad de har åstadkommit genom att organisera sig. Ingen skulle vara lyckligare än jag om de som har på agendan att försvaga och förgöra vårt folk. Om de plötsligt bestämde sig för att vara fria. Om de plötsligt började arbeta helt autonomt, sluta samverka med varandra. Då kan jag lova er att världen fort betydligt skulle se mycket, mycket, mycket bättre ut. Och också som du läste upp i texterna, alltså på arbetsplatsen så är man ju organiserad. Inget företag skulle kunna växa över en viss nivå om det inte fanns organisering, regler, krav och hierarki. Och den nivån, den är ganska lågt nedställd. Jag skulle vilja säga att i ett företag med 2-3 anställda så är det ett krav på organisering för att det ska fungera. Det är nödvändigt i ett företag, på en arbetsplats, att man uppoffrar sitt ego. Det är nödvändigt att man inte bara gör det som faller en in, utan att man faktiskt gör det man blir tillsagd om att göra. Det är 100% nödvändigt för att ett företag ska kunna fungera och bli framgångsrikt. Och varför skulle det vara annorlunda när det kommer till politiskt arbete? Det är det givetvis inte. Hur hade det gått på en arbetsplats om alla kom och gick som de ville? Om alla gjorde vilka arbetsuppgifter de tyckte var roligast och struntade i de grejerna de tyckte var tråkiga. I en organisation, och oavsett om den organisationen är en arbetsplats eller en politisk kamporganisation, så krävs det givetvis massvis av olika saker för att det ska fungera och rulla på framåt. Det krävs samspel och det krävs att alla gör sitt. Både att de gör det de kan och vill bidra med. Men ibland också att de kanske gör det de egentligen inte är så duktiga på. Eller det de absolut inte vill göra. Och oavsett vad du vill åstadkomma så går det bara att komma till en viss punkt utan att organisera sig. Annars blir det liksom hela tiden, ja men sen då? Okej, så ni ska träffas några fria nationalister och träna eller bedriva vildmarksaktivitet eller vad det nu kan vara. Ja, men sen då? Till vilket syfte? Hur ska ni ta er därifrån till att vi faktiskt ska kunna göra skillnad för vårt folk på riktigt? Jag menar, även om ni så bestämde er för att ni ska inte träna, ni ska inte utföra vildmarksaktiviteter, ni ska sprida propaganda till 100%, det är det ni ska göra som fria nationella. Även om ni så vore de mest aktiva människorna på jorden, ni skulle ändå inte kunna komma någonstans. Ni skulle ändå inte kunna segra eller komma särskilt nära segern utan att knyta fler till er som gjorde samma sak. Och för att flera människor ska kunna fungera och samverka, sammansvetsat och enat, för att flera människor ska kunna dra lasset åt ett och samma håll, då krävs det just regler, krav och hierarki. Det krävs organisering.
Mm, absolut. Jag tänkte på det du sa om att organisering är viktig inom politik. Och det är det definitivt. Får man se till, som ett exempel, om man ser till det partiet som har makten i Sverige, det är ju Socialdemokraterna. Och det spelar faktiskt ingen roll om de råkar förlora ett val, utan det är ändå de som har makten. Det är de som kontrollerar byråkratin och de har sina tentakler överallt. Och det är ju det partiet som är bäst organiserat, överlägset bäst organiserat, helt enkelt. Mm. Som har makten.
Och som har jobbat väldigt, väldigt länge på att bygga upp den organisationen också, får man ju tillägga.
Jo, absolut, absolut. Varför är den nödvändiga organisationen just Nordiska motståndsrörelsen?
Ja, svaret på den frågan är väl någonting vi återkommer till ganska ofta här i ledarperspektiv. Men just här kan det väl vara passande att säga att vi är rätt för att vi just är väldigt välorganiserade. Men också för att vi arbetar väldigt brett. Vi arbetar med alla tänkbara olika verktyg för att nå framåt och vi söker ständigt nya vägar. Vi är inte bara nöjda och kör på med det vi gör, utan vi försöker medvetet att bredda oss och finna nya vägar för att både kunna växa ännu mer, men också för att bli bättre organiserade, alltså för att bättre kunna ta tillvara på alla våra medlemmars färdigheter och nyttja dem framåt i kampen. För att kunna få organisationen att bli ännu större, ännu effektivare, ännu mer välorganiserad. För att det är vad som krävs för att vi ska kunna segra i slutändan. Ett annat argument, det är återigen att titta på historien. Fast kanske lite mer nutidshistoria då. Och nutidshistorien säger ju faktiskt att Nordiska motståndsrörelsen har överlevt alla andra nationella organisationer. Och det är inklusive fria nationalister och allt vad de här hette som då för ett tiotal år som försökte just med den här nätverksstilen som vi har pratat om tidigare. Vi har överlevt dem också. Det visade sig att vårt sätt var bättre i längden än något annat. Och sen må det vara sant att det inte går så otroligt snabbt framåt. Och det är definitivt sant att vi inte är perfekta. Men det är ju därför som också just du behövs i vår organisation. En organisation, den består som sagt av flera individer som går samman och offrar sig för den större saken. Som ger vad just de kan ge för att det ska gå ännu snabbare framåt. Och för att vi ska kunna närma oss perfektion än mer. Ett steg i taget, en driven medlem i taget. Idag, jag, imorgon också du. Det blir vi. Det blir organisation. Vi har grunden byggd. Vi växer sakta men säkert. Vi kommer växa desto snabbare. Desto fler som bara inser det här. Och tar steget in i ledet.
Men man kväser inte ens frihet då. Om man organiserar sig med oss.
Ja, som sagt så innebär organisering just att man anpassar sig för den högre saken. Alltså man anpassar sig till regler, arbetsuppgifter, arbetstider för att exempelvis ett företag ska kunna gå runt, för att man ska kunna få sin lön då. Man anpassar sig till arbetsuppgifter, regler och krav också i motståndsrörelsen för att vi ska kunna gå framåt. Och för det får man inte lön, men vad man får istället är en chans till en ljusare framtid åt sina efterkommande. Så visst, om frihet är likställt med egoism, vad är bäst för mig här och nu, skit i alla andra, då är det väl så att till viss del så blir man av med den här friheten när man går med oss. Men samtidigt så vill jag återigen påskina att vi är en väldigt, väldigt bred organisation. Och som du också var inne på här tidigare, vi sysslar med allt idag, från radio till föredragsverksamhet, vildmarksaktiviteter, bokutgivning, musik. Alltså vi sysslar med så otroligt många olika saker. Och vi är också väldigt måna om att ta tillvara på både konstruktiva idéer och på talanger. Det vill säga att om det är så att du har något verkligt konstruktivt du vill göra, någonting konstruktivt som du känner att det här behöver jag ha fristående nationell för att kunna göra, så skulle du likväl kunna göra det inom vår organisation. Helt säkert. Gillar du att sitta vid datorn och pyssla med grafisk design? Gillar du att skriva? Gillar du att bygga saker? Gillar du att laga mat? Gillar du att slå aggressiva rödingar och kulturberikare på käften? Gillar du att klippa film? Gillar du att skapa konst? Gillar du att fotografera? Alltså det finns säkert 1000 exempel till jag skulle kunna ta. Men svarar du ja på något av det här, så säger jag kanon. Vi behöver dig verkligen i motståndsrörelsen. Vår organisation har nämligen behov för alla tänkbara färdigheter och viljor. Och att organisera sig hos oss är, som du också nämnde innan, Weidland, det innebär inte att man måste vara offentlig. Det innebär för den delen inte heller att man måste gilla varken att slå aggressiva rödingar på käften eller att skriva eller någonting annat för den delen, utan var och en på sin plats. Och det är för övrigt också organisering. Att man sätter rätt man på rätt plats och att man lär sig att nyttja allas förmågor, erfarenheter och kunskaper. För verklig frihet, det är inte liberalism. Verklig frihet är inte kopplat till ditt ego. Verklig frihet på klassiskt nordiskt manér, det får du inte. Det kämpar du dig till. Och du kämpar bevisligen mest effektivt organiserat tillsammans med andra män och kvinnor som brinner för verklig frihet. Organiserad med oss så uppvisar du för hela världen att du har heder, mod och vilja att faktiskt arbeta för verklig förändring. Och det innebär också att du som aktiv i motståndsrörelsen, du kommer att dö som en fri man eller kvinna. Och det är oavsett om din död kommer imorgon eller om 75 år från nu.
Bra! Har du något att tillägga, eller ska vi avsluta detta avsnitt? Vårt första sedan sommaruppehållet.
Ja, jag tror vi har fått med ganska mycket och besvarat den här frågan, hoppas jag. Jag kan väl tillägga där då, jag sa grafisk design. Det är någonting vi verkligen har behovet av i organisationen. Så är det just det du gillar, så men då är det tusan ta mig dags att du söker in nu.
Och filmskapande har vi också behov av. Vi har behov av en massa, men jag tänkte också på just grafisk design när du nämnde det, och filmskapande.
Vi har ju som sagt behov av allt. Vi har behov av folk som slår aggressiva rödingar på käften också. Grafiska designers, det är någonting jag känner just nu. Att där skulle vi verkligen behöva fler som kunde det.
Vi avslutar därmed detta avsnitt. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg, till ledarperspektiv@nordiskradio.se, och dit kan ni även skicka såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen, läs mer på motståndsrörelsen.se och kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker och sprid det på sociala medier. på återhörande. Hej!
Tack för denna gång allihopa. Ha det bra. Hej då!